på Spelsnack avsnitt 625 och idag är det jag, Jimmy, och med mig har jag Amanda.
God dagens.
Och Adam.
Tja.
Och Douglas.
Hallå där.
Och Oliver.
Kina, Jimmy. Kina, gubbar och flickor.
Ja, hej Oliver. Igen.
Hej.
Så trevligt, så artigt.
Alltså jag hade kunnat gå med på att vara en gubbe faktiskt.
Du är lite gubbig faktiskt.
Det är jag. Men jag har ju blivit kallad för gubbe också. I och med att jag har spelat i herrlag i ganska många år.
Jag sa gubbar och flickor.
Jo, jag vet.
Och Amanda tyckte det var lite dåligt för att hon vill också vara gubbe.
Ja, men jag är okej med att vara det. Så du behöver inte känna att du exkluderar mig, Oliver.
Går runt med så här gråa gubbbyxor.
Också flickor och en basker. Plural. Vem är den andra flickan?
Det är Totiki. Ja. Hon ligger och sover här bak.
Yeah. Jag kan vara rätt så tjejig av mig också.
Ja, det kan du faktiskt. Mm. Speciellt när du blir dramatisk.
Det var en fråga till mig,
ja. Ja, Oliver bara, nej, jag ignorerar det här. Jag har inte svar på. Han kör politikersvaret. Det är till så här bara...
Nej, jag tänkte att det kanske är någon extra kvinna som lyssnar också. Alltså, jag skulle förmoda att vi har en... så här, majoriteten av våra lyssnare är snubbar. För att... jag vet inte. På alla spelpoddar som har visat upp sina siffror, liksom, alltså deras liksom könsfördelningar som jag känner till, så har det varit mycket, mer killar. Och eftersom att vi har, vad är det, 600 lyssnare ungefär?
Någonting sånt kanske, eller mer.
Vi kanske har 3-4 fulltimmer.
3-4? Okej, hade du satt i 3-4% så hade du kanske kommit närmare. Jag vet faktiskt inte hur fördelningen är, men vi har mest, det är nog mest män som lyssnar på podden. Och fler äldre än oss också. Mm. Det tycker jag alltid är fascinerande.
Oh.
Men sen är majoriteten äldre än oss.
Vår största, liksom, ja, det är de.
Wow.
De är,
vad var det du försökte
de
säga?
De är åldersspannet precis ovanför oss. Jag skulle säga, alltså den primära målgruppen, eller majoriteten av vår målgrupp är äldre än oss som lyssnar. Men sen känns det ju också så här, podcast är ju en väldigt så här millennial medium, känns det som.
Vilket vi också är.
Ja, precis. Mm. Exakt. Och det är den gruppen som lyssnar på oss. Men de senaste månaderna faktiskt så börjar det byggas på underifrån, så det är ganska kul att se. Vi kan influera liksom sådana som är uppvuxna med Roblox och Fortnite. Till att spela annat än Roblox och Fortnite.
Så vi gör ju egentligen en samhällstjänst.
Ja.
En kulturgärning.
Precis. Så nu ska vi prata om Call of Duty. Nej, det ska vi.
Jag har faktiskt inte spelat det på jättelänge.
Nej, jag vet.
Nej. Är du besviken på mig?
Nej, inte direkt. Men nu sitter du bara och spelar Wordplay hela tiden.
Det gör jag inte alls. Jag spelar annat också.
Som?
Esoteric Ebb.
Ja, det har du spelat lite av. Men du har spelat mer Wordplay.
Ja, men jag har ju spelat Wordplay några fler veckor. Går den esoterik?
Jo, men också senaste veckan. Man ser så här, Amanda så här, ska du spela på tv? Nej, jag ska sitta på datorn. Och sitta och spela Wordplay.
Och esoterik.
Fast mest Wordplay.
Vad dryg du är.
Jag vet, jag är så jäkla dryg. Tänk att leva med mig. Det måste vara så jävla jobbigt.
Varje dag.
Det är till och med så att jag är trött på mig.
No.
Men medan Amanda spelar Wordplay, som hon enbart har spelat, så har vi andra spelat maraton, eller i alla fall du och jag, Adam. Jag vet inte om du har spelat maraton, Douglas.
Nej, jag rör inte extraction shooters.
Oj. Tänk att jag var som du för några veckor sedan.
Mm, jag har följt
och sen spelar jag maraton, så jag har liksom helt ändrat helt inställning till genren.
Ja, jag har följt utvecklingen på sidan om här. Det har varit intressant.
Alltså, ni pratade, var det förra veckan ni pratade om det? Ja, det måste det ha varit.
Ja, vi pratade lite förra veckan om maraton, ja.
Och jag har ju varit med och spelat nu. I en vecka och jag då var det jag, Adam och Amanda som körde och då pratade vi lite om vad vi kände om betan och då var inte jag jätte så här liksom, alltså jag bara, ja, men jag älskar spelets presentation, jag älskar hur det ser ut och hur det låter och liksom allting sånt, jag bara önskar att det inte var en extraction shooter, jag önskar att det var liksom någonting annat och alltså ett mer klassiskt liksom, alltså allra helst single player liksom äventyr. Och nu efter att ha spelat en vecka ungefär med av den fulla liksom färdiga produkten, så måste bara, alltså det här spelet rockar fan. Alltså jag är helt såld på det.
Kul, det är ändå så pass alltså.
Ja.
Vad är det som gör det?
Ja, men alltså, det var ursäkta, vad sa du, Douglas?
Nej, vad är det som gör det? Att det har blivit sån turnaround?
Jag tror bara, för att, som sagt, jag är fortfarande inte... Marathon har inte gjort mig ett fan av Extraction Shooters. Det har inte gjort att jag liksom vill... För så var det ju lite med, typ, när jag förälskade mig i Bloodborne första gången, så var det bara, oh shit, nu vill jag spela Dark Souls och alla de här andra grejerna som är den här liksom subgenren som jag har avfärdat för att det inte varit min grej, men nu har jag liksom fattat grejen. Det här är inte en sån grej att Marathon har gjort att, oh, nu vill jag spela alla Extraction Shooters. Jag tycker fortfarande att liksom hela det, och det är, alltså jag har accepterat att Marathon inte är vad jag hade hoppats på att det skulle vara, eller vad jag liksom optimalt hade sett det vara. Men vad det är ändå liksom den allra roligaste versionen av vad det gör för mig. För jag spelade Ark Raiders, så jag bara, ah, men det här är ett väldigt kompetent ihopsatt spel med väldigt många roliga ögonblick. Och de grejerna som jag tycker gör Ark Raiders speciellt, det är nästan helt borta från det här spelet. Liksom det speciella med Ark Raiders för mig var liksom den här typ will they, won't they dynamiken i dina interaktioner med andra spelare, liksom att kommer han skjuta på mig direkt, eller kommer vi liksom titta på varandra och liksom, du vet, I see you.
Jag ser på dig, liksom, du ser på mig.
Precis, och liksom vända och bara gå åt varsitt håll, eller kommer vi bilda en tillfällig allians och sen bli förrådd liksom när jag minst anade. Och det, liksom, den dynamiken var det allra mest spännande med Ark Raiders för mig. Och det är helt bortblåst i Marathon. Marathon, alltså folk behandlar detta som en liksom PvP-shooter, att liksom ser du en annan spelare, då ska den jäveln dö till varje pris. Och det tyckte jag till en början var ganska tråkigt, för att liksom det enskilt, alltså för mig då, det enda egentligen som Extraction Shooters erbjuder som andra spel som jag föredrar inte erbjuder, är den här liksom osäkerheten i de sociala interaktionerna. Och om du tar bort det från en Extraction Shooter, då har du bara liksom det här, allt det här som jag inte är så förtjust med, liksom att det är bara en enda loop av att du liksom springer och letar efter olika sladdar och plaster och bionedbrytbara skitgrejer, du vet, för att sen liksom använda till andra grejer. Men det Marathon har, det bara känns så jävla bra att spela. Alltså det, Bungie har någonting, alltså man snackar ofta om att det Bungie som finns idag inte är det Bungie som skapade liksom Halo-trilogin. Och det är sant, för många av liksom nyckelfolket bakom den storhetstiden liksom. Då får man ändå säga att även om jag tycker om både Destiny och Marathon, så skulle man inte... Det är svårt att säga att där storhetstid inte är det förgångna liksom. Men även om det är sant, så har de ändå någonting. De har liksom en viss sås som bara Bungie har. Och som de är liksom i princip bäst i världen på. De har fantastisk gunfeel och deras art direction är verkligen impeccable. Och jag älskar hur, alltså inte bara miljön är svincoola, men även liksom karaktärsdesignen och vapendesignen, hur vapnen ser ut, liksom att de ser ut att tillhöra samma universum som de här shellsen man springer runt med. Liksom att alla är liksom väldigt förbrukningsbara produkter. Ungefär som att de ser ut som att de är liksom gjorda på en stor liksom 3D-printer. Liksom, och de bara ut, och väldigt crude liksom angular design på dem. Och jag tycker att, alltså, det ser makalöst ut. Det ser makalöst ut, det låter makalöst, och det bara känns fantastiskt. Och nu har vi, jag, Jimmy och Adam, vi har faktiskt blivit rätt bra på spelet också, vilket hjälper såklart. Att vi har haft några verkligen, verkligen minnesvärda kvällar med spelet. Och Bara igår, vad var det igår när vi liksom tog ut typ 3 lag på en extraction punkt eller någonting. Vi bara, åh fan,
ja, det tar aldrig slut. Det var helt, alltså det var så här, för det finns ju när man ska liksom så här, när man så här, nu är vi klara, nu ska vi extracta så att vi kommer ifrån härifrån med allt vi har liksom plockat upp. Så finns det vissa ställen som är liksom guarded så att det liksom, där kommer det komma bottar när man försöker komma ut där. Och när det kommer bottar så betyder det att då måste man skjuta dem, och när man skjuter så gör man ljud ifrån sig, vilket gör att det liksom, är det andra lag runt omkring så kan det vara så här, ah, de är i strid, vi kommer att ta dem liksom nu medan de slösar med ammo eller vad som helst. Liksom,
ja,
de
det är ju lätt som helst att liksom bara, när man vet att någon annan är upptagen med att liksom hålla sig vid liv från de här AI-fienderna, att bara liksom picka av dem från avstånd liksom.
Ja, och det kom liksom ett lag, vi typ, jag tror bara både jag och Adam blev down, Oliver lyckas ta upp oss. Precis när vi liksom kommit upp igen och så var jag såhär att men okej, vi lootar bara snabbt de här väskorna och sen så ska vi sticka. Kommer nästa lag och bara what the fuck, Adam och Oliver åker ner, jag kröp runt, lyckades få liksom de laget så bara, hela upp allihopa igen. Bara okej, vi lootar de här väskorna också, går vi, kommer ett till lag och man bara såhär, vad i hela helvetet är det som händer liksom.
Så hela lobbyn bara liksom convergade på den punkten och vi överlevde.
Och det är ju inte ofta sånt händer liksom.
Nej.
Nej, och det är verkligen inte ofta liksom att du, liksom, du är det första laget också som blir attackerad på den punkten och det kommer så många personer dit att man klarar sig. Mm. Det ska jag säga är ganska sällsynt. Så det är jätteroligt. Jag tror att hela min uppfattning om spelet ändrades när jag liksom bara så här, okej, jag tänker bara behandla det här som en PvP-shooter. Så att när jag går in, liksom, visst, man har ju de här uppdragen man ska göra som är ärligt talat rätt jävla tråkiga. Alltså, det är inget intressant med dem. Det är bara...
uppdragen i sig är inte så intressanta, men det är att de pushar den till olika områden av kartan.
Precis, så de gör så att du flyttar dig på kartan, men liksom, du gör ju inga intressanta grejer. Liksom, ta till exempel till skillnad från typ Hunt, som inte är liksom en traditionell extraction shooter, men där har ju alla samma mål. Här är det inte så att vi hoppar in i en karta och alla har samma mål, utan alla kan ha liksom olika liksom, uppdrag som man gör. Och
nu spelar vi inte... Förlåt, men nu spelar inte vi mycket Hunt, men jag för mig att det är liksom att det finns liksom bossar på banan och alla är ute efter de här bossarna.
Ja, man samlar ledtrådar för att hitta dem.
Ja, precis.
Det är väl typ, alltså Hunt är väl nästan som att man skulle typ säga, men det är Evolve för flera liksom.
Och i Marathon så är det, alltså liksom alla har väldigt, väldigt individuella mål. Alltså vi kan ju ha 3 olika målsättningar inom samma grupp.
Mm. Ja, beroende på, och det är också en grej som är bra i det här spelet, det är att om jag har ett uppdrag så kan både Adam och Oliver hjälpa mig med dem. Alltså jag behöver inte göra allt de grejerna själv, utan allt räknas liksom. Och så får man, även om du inte själv har det uppdraget, så får du också XP från det. Även om det inte lika mycket.
Men hur går en match till? Är det liksom att man startar samtidigt allihopa, eller är det liksom bara pågående hela tiden?
Varje match är 25 minuter. Mm. Så det är rundor man kör. Om man spelar rook kan man liksom hoppa in i en pågående runda.
Okay. Precis, och olika banor har olika många teams.
Yeah.
Så att liksom den första banan har mindre teams än den andra banan som är svårare till exempel. Medan den tredje banan, där spanar man väldigt nära varandra. Så att du liksom nästan direkt kommer att ha liksom mänskligt motstånd nära dig. Och sen finns det en annan klass som heter Rook som du bara kan spela när du är själv. Och då kommer du in mitt i matchen istället.
Mm.
Så då är det typ en scavenger som säger att okej, you're picking up the pieces liksom som alla andra har lämnat. Och det är ett sätt liksom, och då kan du inte göra uppdrag. Utan då är ditt enda mål att bara hitta liksom resurser egentligen. Jag har aldrig spelat Rook. För att jag har gjort en match jag spelar solo och då körde jag en annan klass än Rook då. Annars har vi bara spelat med Oliver och Adam och sen Alexander och Niklas från Loading Reaktioner också. Men som sagt, när jag...
Ja, fortsätt du.
Nej, men som sagt, alltså, när jag var bara så här, okej, för att jag tycker, alltså idén med en extraction shooter tycker jag är ganska tråkig för att jag bryr mig inte så mycket om loot. Jag tycker inte att det är det som är spännande, och det pratade vi om förra veckan också när liksom jag jämför liksom så att det tar vissa delar från typ DayZ eller typ en Battle Royale. Det här med liksom att om man vet, det är liksom, dör du så dör du, du träffar andra spelare och du vet inte riktigt hur det ska vara, medans liksom typ i DayZ så var det så att okej, men där har ju hela ditt liv är ju det livet. Och när du dör så är det liksom så här, men nu är det kört. Medan du samlar på resurser för att bara överleva så länge som möjligt. Och det försvinner ju här också eftersom matcherna är så här 20 minuter långa, 25 minuter långa. Men sen så var jag så att okej, okay, jag går in i den här banan. Vi har våra uppdrag som vi såklart vill göra och vi vill hitta bra loot. Men mitt mål är alltid så att ser vi andra spelare, då ska de dö. Och det är det som är kul.
Den enda gången jag har liksom gett en annan spelare en chans att okej, okay, jag ser dig, du ser mig, ska vi skjuta på varandra? Du vet, det har varit när jag har varit solo. Och då har jag liksom, okej, okay, jag har inte skjutit först. Men när vi kör tre, alltså vi öppnar ju eld. Alltså,
ja, ja.
Alltså det, bara, det kan ju vara att det inte är liksom taktiskt fördelsaktigt att börja skjuta så fort man ser någon. Men liksom att vi positionerar oss för att de här ska dö liksom. Mm. Och ljuddesignen är så jävla bra. Man kan få så mycket information om vad folk gör bara genom att lyssna. Ju mer tid jag spenderar med det här spelet, desto mer ser jag liksom The Matrix i koden. Och inte bara sett till liksom hur jag ska angripa upplevelsen och hur allting fungerar liksom på ett liksom user end-user bas, utan även liksom hur väl genomtänkt och smart designat spelet är. Men bara en sån sak som liksom hur väl de här olika uppdragen man kan ha fungerar tillsammans i en squad liksom. Det har varit någon gång det har varit någon bugg där vi har behövt göra liksom samma uppdrag två gånger bara för att vi båda har gjort den. Men överlag så är det väldigt liksom smärtfritt och strömlinjeformat i liksom att alla drar nytta av att någon i gruppen gör sitt uppdrag, oavsett om det är ditt aktiva uppdrag eller inte. Och vi har ju frågasatt liksom vad är poängen med Rook. För att om Douglas, du har inte spelat det. Alltså spelets skal eller shells är ju liksom de olika klasserna i princip. Och det finns en klass som heter Rook som är unik i att det är det enda skalet som är specifikt designat för att spelas av solospelare. Du kan inte gå in i en grupp som Rook. Ursäkta. Och med Rook så kan du inte heller välja vilken gear du tar med dig, utan det är alltid liksom slumpmässigt genererad gear. Och du kommer alltid in i mitten av en match. Och jag vet att liksom vi pratade om, som Adam nämnde, liksom, jag vet inte riktigt varför jag inte skulle bara gå in med en assassin exempelvis istället. Liksom, för att då får jag börja tidigare och jag har liksom osynlighet och jag har smoke grenades och alla de här grejerna och jag kan välja min gear, jag är bättre utrustad. Men med Rooken så är det liksom att du kommer in i mitten av en match och du kan inte göra dina contracts som Rook, utan det är liksom det är enbart för att samla resurser. Så man bara, okej, okay, vad är liksom syftet med den här hela grejen? Men sen märker man att man kan uppgradera Rooken genom de här uppgraderingspathsen som gör att helt plötsligt så du spånar med ett enhanced vapen eller du spånar med en bättre ryggsäck eller du spånar med alla de här grejerna liksom som du får gratis som du hade behövt liksom riskera din egen loot för att spåna med som en annan klass. Och sen märker man också liksom tidigt att okej, okay, man kommer in mitten av matchen. Många av de här ställena är redan lootade liksom. Vad ska jag som scavenger göra med en helt lootad bana? Ja, de är ju på andra spelare, vilket gör att okej, okay, du har en soloklass som är specifikt designad för att smälta in med AI-fienderna och du uppmuntras till att gå in i strid med andra spelare som kommer vara i olika grupper, större grupper, så det är större risk för dig. Men du har liksom andra fördelar. Du kan själv heala exempelvis. Och som sagt, du har en ability som gör att du smälter in med AI-fienderna. Så du kan liksom gå in i, om vi säger att du stöter på en grupp med tre spelare som är i en stor batalj med massa AI-fiender. Det är väldigt lätt för dig att liksom bara, du, bara puff, headshot, oj, oj, oj. Du vet. Så att, ja, men det är väldigt... väldigt smart designat
det låter som att man inte har så mycket att förlora heller om man ändå inte gör några contracts och grejer utan man bara ser vad som händer på kartan typ.
Det är väldigt låga stakes och jag har sett videos på folk som har spelat Rook liksom då en uppgraderad Rook såklart som har bara wipat liksom hela squads helt själv
för att de har liksom du och jag blir döda av en ensam Rook, Oliver.
Ja, jo. Det blev vi. Alltså, i det fallet var vi bara dåliga.
Ja, men liksom... du berättade ju inte ens vad han var. Du bara down, du sa ingenting. Du bara, och så sköt han mig också.
Men jag fattar inte att det bara var en spelare först. Jag tänkte att nu blir vi liksom wipade. Ja.
Men det är alltid kul att se när Oliver blir själv kvar. För att han ser så jävla förvirrad ut. Alltså det är så här, siktet går till höger och vänster. Sen så bara, var är jag? Vad ska jag göra? Det är ganska kul.
Nej, men alltså det... Och därför säger jag, Adam, du är jävligt bra på det här. Hur många gånger du har räddat våra rövar när jag och Jimmy ligger och bara kravlar i våra egna spyor och blod. och vi tänker liksom att vi är helt körda. Men du lyckas liksom smyga upp med din osynlighet och dina smoke grenades och din shotgun.
Du Assassin är... gör det väldigt bra.
Ja, men det här är din genre alltså. No. Jag vet att du har inte alltid haft lika kul när vi har spelat typ Halo. Jag och Jimmy, vi tycker väldigt mycket om arena shooters i Halo. Och du Spartan Charger mest mig i röven. Men det här är liksom en genre som verkligen liksom spelar till dina styrkor. Liksom att du är väldigt analytisk och väldigt... vi tar den här rutten genom banan. Eller vi tänker på detta. Och jag är mer liksom bara, fuck me, jag vet inte vad jag ska.
Adam nöjer sig också med det lilla. Det är det som inte du och jag gör, Oliver. För Adam sa, nej men alltså, jag hittar den här grejen, jag är klar nu. Och vi bara, va? Vi har precis börjat.
Och så jävla arg han blev när vi hade överlevt den första gruppen av fiender på den här extraction-punkten häromdagen. Och vi bara, för att vi hade startat den här extraction-punkten och det var ju bara liksom att gå ut när vi var färdiga. Men jag och Jimmy bara, vi har ju dödat 3 stycken här. Jag vill ju kolla vad de har i sina väskor liksom. Alltså, ska jag slösa ett ammo och liv och inte bli blönad för det? Och Adam bara, men jag vill härifrån liksom. Vi Och så medan jag och Jimmy står och kollar väskorna så kommer ju nästa grupp då. Och Adam bara, jag visste vi skulle ha extraktat och bli så jävla sur. Och jag bara, men det här är ju grejen. Man får ju liksom, allting är ju en risk liksom.
Ja, bara för att allting är risk betyder inte att man ska ta den risken.
Nej, men alltså, han skulle vi ha lämnat 3 lik till domtjommarna.
Ja, ska de få grejer liksom bara...
Fick de 6 stycken lik istället.
Alltså det här liksom, det här är mitt kapitalistsinne kommer fram. Liksom. Jag ska ha allt och de ska ha inget. Det är liksom det enda som finns. Men de har ju jobbat för de grejerna. Men jag började inte göra så mycket förutom att mörda
åk
dem.
Åk aldrig till Vegas. Jag ber dig, åk aldrig till Vegas.
Så ni vet så spelar Oliver för fansen också.
Ja, precis. Oliver, hade han streamat med att han hade ju bara så här, let's risk it hela tiden. Så gå och streama på Las Vegas, blir bankrutt. Men vi mötte ju faktiskt en... Alltså så här. Jag har ju vissa så här principer jag tycker är skitjobbigt när... andra spelare gör, som jag sen också själv anammar. Så typ, om typ Adam och Oliver blivit downade liksom, och dödade, och så ska jag liksom hela upp dem då. Då är jag skitsur om motståndarlaget sitter och väntar. För att de vet att jag är kvar. Det är det värsta jag vet. Jag bara, fy fan, jag är ensam och de bara sitter där och väntar på ingen nytta liksom.
De vaktar deras lik liksom.
Ja, precis. För att de vet ju att man försöker ju få upp folk liksom. Och igår så mötte vi, det var liksom en triage, så det är liksom healer-klassen kan man väl säga. Han var så, alltså, vi satt säkert på det jävla stället i 10 minuter och han kom fram och typ skadade oss massor och sen flydde han och vi lyckades inte få tag på honom.
Han dog typ 3 gånger.
Ja, och jag bara, vi rör oss inte från de här liken förrän han är död.
Vad roligt. Fan, han var så jävla bra. Alltså, fan vad duktig han var. Han var helt ensam mot oss 3 och han lyckades downa mig 3 gånger. Han lyckades downa Adam 3 gånger. Vi hade dödat hans 2 kompisar och han skulle absolut ha upp dem här. Så vi märkte liksom, nu hör vi att någon har startat en extraction någonstans. Så vi tänkte, han flyr liksom. Men det gjorde han inte, utan han dök upp lite senare. Jag antar att han gjorde det för att liksom styra bort oss från hans teammates. Och det var liksom, han dök upp, downade någon av oss och sen var han bara borta. Och vi bara, vad fan, den jävla ninja vi spelar med, vad fan läskig. Så jag hade ju varit död för länge sedan om jag var i hans läge. Jag mot 3 stycken i en liksom lång utdragen fight. Jag bara, hur många jävla heals hade han? För att jag lyckades liksom få i ett halvt mag i honom och sen var han borta liksom. Och så kunde man, och jag använde min jävla scanpuls som visade vart han var. Och han var ju på det, han fattade ju direkt liksom att jag måste röra mig. Det var liksom, bara, fy fan vilket svin du är, men jävla vad jag respekterar dig.
Ja, nej, men det var sen fick vi honom såklart.
Ja. Ja, till slut.
Till slut.
Mm. Så jävla kaxiga tre mot en och bara vi tog.
Ja, precis.
Det är som när jag slår ut Martin i Smash. Det är ja, så här 25 stock mot varandra. Jag tar ut Martin en gång och bara ägd. Och sen dör jag.
Ja, nej, men det, jag ja, men tror det... att det, alltså en stor, för att som sagt hela den här grejen med att liksom du ska bygga upp en arsenal av bra vapen liksom, du sliter verkligen för de bra vapen och grejer du har, och att då ta in det i en match och riskera att förlora dem för alltid, och bara vetskapen om att någon annan jävel någonstans, typ någon jävla dansk eller någonting, får chansen att ta mina
alltså,
grejer.
Typiskt danskar.
Ja, och få liksom dra lycka ur det. Det bara provocerar mig ändlöst. Men jag tror att i det här spelet så hjälper det att även liksom de här gratisgrejerna som du kan starta med, ta dig en bra bit. Du är liksom aldrig chans. Även liksom med de tråkigare vapnen så är du ganska effektiv. Och det kan jag inte säga att jag upplevde om med Ark Raiders, för där var det liksom att vissa av de här basvapnen var ju liksom helt useless. Du var verkligen Du har ingen idé. Du liksom kunde typ kasta sten på dem. Så att nej, det den här frustrationen när man dör, för att det händer ju, man dör och man jag hade en blå väska, jag hade blåa vapen och blåa cores och blåa implants och blå sköld, bara liksom all den jävla tiden jag lagt så bara borta för alltid. Men sen så hoppar man in i nästa match med så här gratis grejer. Döda någon och bara, här var en blå väska, här var en blå... Och så helt plötsligt tar man tillbaka någon grejerna.
Ja, det går så väldigt snabbt att komma tillbaka igen.
Ja.
Och det är nog det bästa igen med Marathon, att det går så snabbt att liksom köra igång en game och sen komma in i ett game igen efter ett game. Liksom. För Oliver tar det inte lång tid, för att han vet inte om man kastar saker, så han sitter alltid 10 minuter och pillar med sin vault. Och liksom bara, mitt vault är fullt igen. Och så sitter jag i med det här, bara...
Det är ju också ett problem av att vi liksom har dött så lite. Att vi har lyckats, för det mesta lyckas vi extrakta med våra grejer.
Ja, men alltså, det var ju någon kväll, vi dödade säkert 30 pers.
Ja.
På en kväll, det är ganska mycket.
Så att det har gått väldigt bra för oss, och då blir det liksom att om man aldrig förlorar grejer och bara fortsätter bringa in grejer till ditt vault space, liksom, då blir det ju ganska snabbt fullt. Men, jag har mycket roligare med Marathon än vad jag trodde jag skulle ha. Även om jag liksom alltid har varit nyfiken och optimistisk för det. Bara för att det är Bungie. Och alltså, jag var nära på att säga nytt IP. Det är det ju inte. Det är motsatsen, det är asgammalt IP. Men, men liksom någonting nytt från dem som inte är Destiny.
Återupplivat IP.
Mm, precis. Och som sagt, bara den världen och presentationen och hur allting ser ut och presenteras för dig, bara, alltså är top-notch grejer.
Men så här, trots att vi har kul med det, så hade jag ändå önskat att det var ett annat spel.
Jo, samma här. Men...
När vi var på vår high och jag bara, game of the year, och det dröjde typ 3 sekunder och sen Jimmy bara, det här...
Vad är det här?
Ja, nej, men det är så här, jag hade så jättegärna väl haft typ en traditionell singleplay-kampanj med som ser ut så här liksom.
Ja, estetiskt är det ju helt otroligt. Det är det. Det verkar också kul att hela den här Bungie-tråden av Halo Destiny in i det här med bra spelkänsla, bra liksom ljud, bra grafik. Fin design.
Och det är det. Alltså, det är som på den här State of Play, och du sa liksom att typ den coolaste trailern och den största tragedin är liksom att det är en extraction shooter. Och om man då är liksom ett massivt fan av Bungie liksom shooters, men absolut inte ett fan av extraction shooters, då är det ju bara, fuck your shit out of luck liksom.
Ja, men verkligen. Alltså, jag har ju spelat som de flesta andra här, alla Halo. Jag har spelat jättemycket Destiny. Destiny 1 och 2, tills det blev ett MMO. Liksom, och jag hade inte tid att göra mina dailies hela tiden. Vilket är en sorg i sig. Så att den här riktningen de har valt har liksom fått mig att hoppa av tåget. Men jag saknar mitt Bungie. Det gör jag. Man får väl hoppas på någon animerad film eller något i den här stilen. Det hade varit mäktigt, men man ska inte gå upp efter för mycket.
Du kommer få oändligt med lore-videor att titta på YouTube istället.
Ja, alltid något. Man får baka ihop en egen. Eller se på någon som har bakat ihop en egen timeline av allt.
Mm.
Jag har sett att det redan börjar ploppa upp i alla fall.
Ah, ja, jag tittar på massa olika lore-videor som liksom bara, åh, vad har hänt i storyn nu? Ah, dag 7 och 8, liksom, ah, de här sakerna. Nona hittar på det här, la la la. Eller lore tabs och sånt som man hittar. Jag håller på att samla alla drinkable cheeseburger lore grejer.
Ja, drinkable cheeseburger, fan. Vilken nasty jävla tanke det är.
Jag har hittat 3 av 5.
Verkligen.
Otroligt.
Ja, men, det händer alltså, jag håller med Jimmy om att liksom, det här bara typ endlös loot är inte så intressant för mig. Jag gillar ju att hitta spännande vapen liksom. Alltså det driver mig liksom. Alltså fan vad jag har slitit i Destiny för att få en särskild exotic exempelvis. Och sen har jag massa lycka av att ha det vapnet i min collection. Och liksom när man typ har sin thorn och man pullar headshots, pullar. Pull headshots skulle jag säga, men ja, precis.
Gillar att det var bara Oliver och Amanda som skrattade också. Amanda, ho, 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 ho. Oliver.
Nej, men det var liksom, att jaga liksom roliga vapen, det är någonting som verkligen får mig att gå igång. Men då tanken på att liksom man kan hitta ett skitroligt vapen och sen nästa match förlora det för alltid, det är jävligt daunting. Tänk om liksom bara, du har kunnat förlora din Gallerhorn efter att du har fått den i Destiny. Det var fan. Och det är liksom som Jimmy och Adam sa, som jag inte ens har övervägt, att då nästa säsong så kommer allting resettas. Tack. Liksom hela din vault, din skill tree, allting bara till noll. Och jag bara, jag vet inte fan om jag är, alltså, orkar jag
din
det?
Din kropp
liksom
är inte redo för det.
Nej.
Men där är ju också det jobbiga i det, att antingen dedikerar du din tid till marathon, eller så bara det är kanske någon säsong du bara, men den här säsongen ska jag spela typ. För att du kan ju inte hoppa in så här efter halva säsongen och bara, men nu ska jag börja spela lite. Liksom, då, det känns ju jäkligt.
Ja, det går. Det beror lite,
ja, men det beror lite på hur de löser det. För att det är så att ibland känner, alltså det är svårt att bara känna, men ska vi bara spela lite marathon ikväll och sen liksom inte spela mer av det sen. Det är inte som att, alltså vi hade kunnat spela Halo Infinite liksom ikväll och bara så här, vi kör några matcher.
Jag vill inte spela Halo Infinite.
Nej, men ett exempel, Adam, ett exempel.
Ja, men du är
jag och Oliver hade kunnat hoppa in i Halo 5 och bara så här att, vi kör några matcher liksom. Och sen så bara,
om det fanns folk att spela mot, jävlar.
Eller typ, ja, och i, gud vad jävla sorgligt det här är. Okej, jag hade kunnat hoppa in i Master Chief Collection och spelat Halo 3, för det är väl enda folk spelar där, va?
Det är vad som spelas.
Det sämsta Halot i den samlingen.
Ursäkta?
Och bara liksom spela. Ja, jag tycker nog Halo 3 multiplayer har jag aldrig varit ett stort fan av. Det är liksom Reach roligare. Reach är roligare, Halo 2 är roligare.
Nej, jag vet inte. Det var inte ens vad jag ska säga.
Reach är det. Ett Reach är det roligaste multiplayer i Master Chief Collection. Och sen två är Halo 2.
Det enda kul i Reach är SWAT. Eller liksom, man bara headshotar varandra.
SWAT var så jävla kul i Reach. Alltså, det är riktigt fan bra. Vad roligt det var. Det var så jäkla, jag kommer ihåg när Robin hade köpt Reach. Och då hade jag ju spelat liksom, alltså jag spelade jättemycket Reach redan vid det laget. Köpte han Reach, vi körde SWAT, fick bara möta noobs. Alltså jag fick typ 30 kills per match och dog inte den enda gång. Ah, grymt.
Ja, det var grejer. Men ja, jag förstår vad jag menar. För att vi hade kunnat hoppa in och spela Halo en kväll.
Mm.
Och vi har haft skitroligt. Det är liksom, det är som att cykla.
Ja.
Eller ja, inte riktigt. Man märker alltid.
Nej,
liksom,
men bara, ja, man läser hur dålig man har blivit. Men det är liksom, man kan hoppa upp in och spela några matcher och sen vara nöjd. Men det är inte, marathon verkar inte vara ett sånt spel.
Nej, här är det liksom,
okej, bra, jag har ingen loot. Jag ska bara börja om. Ja, vi kan köra 3 matcher. Vad har jag fått på den tiden? Jag har inte fått så mycket ändå. Så bara, okej, men nu spelar vi inte mer sen.
Man kan kamma hem guld.
Jo, men det hade inte känt lika värt. Och sen är det också problemet med live service spel idag att de uppdateras konstant, så att det är så att det är liksom, det är mer att komma in. Det är mer än att komma in i ett spel bara för att man inte spelar det på ett tag, utan det är så här, okej, vad har ändrats?
Ja, men det här är liksom, det är rätt daunting när man typ som, alltså Overwatch, jag älskar Overwatch, men så liksom spelar man det inte på något år eller två, och så kommer man in så är det typ 7 nya heroes och det är jättedaunting. Man bara, shit. Liksom, det var en massa grejer och jag måste läsa på liksom, och se hur funkar de här. Inte nödvändigtvis för att jag känner att jag måste spela dem, men jag vill förstå vad de gör när jag möter dem. Liksom. Mm. Jag kan tänka mig om man spelar typ ett spel som Marathon och så kanske man ger det ett år eller kanske till och med mer och så återvänder man och bara shit, jag känner knappt igen mig. Liksom, för de här spelen de utvecklas hela tiden.
Det ska bli intressant att se vad planen för Marathon är.
Mm.
För liksom, jag vet ju inte hur det ser ut med andra extraction shooters, men jag vet ju att Tarkov till exempel är ju liksom jätte, eller ja, poppis till viss del liksom.
Ja, för att vara en extraction shooter.
Ja, och Ark Raiders verkar det liksom gå bra för, men liksom i mitt huvud så ser inte jag att Marathon är liksom deras nya Destiny.
Nej, det tror inte jag heller. Jag tror att den jobbar på Destiny 3.
Tror du verkligen
det? Ja, det är ju lite av en sorg det också faktiskt.
Jag hoppas att de arbetar på Destiny 3, för jag vill spela mer Destiny. Men sen är frågan vad Sony tycker med tanke på hur mycket Destiny 2 verkar ha dalat. Vad var det, 97% av spelarbasen försvunnit?
Ja, men det är också 10 år gammalt.
Jo, ja, men det finns spel som är 10 år gamla som många fortfarande spelar. Det finns... Hur gammalt är Skyrim och hur många som spelar det som helst fortfarande? Det är inte ens multiplayer.
Nej, jag vet, men jag känner så att jag känner att Destiny från början aldrig var en serie där ett spel skulle stå på egna ben i 10 år. Det är helt otroligt att det har lyckats vara så poppis så länge.
Problemet är också att du har inget incitament som nyspelare att hoppa in i Destiny 2 nu, för du kan inte spela hela spelet längre.
Det är den absolut sämsta onboarding-processen för ett spel för en ny spelare jag någonsin sett. Jag har sett så här videos på folk som har aldrig spelat Destiny, jag ska hoppa in och se vad... Och bara, vad fan? Jag fattar ingenting. Alltså, liksom, vad är det som händer?
Sorry.
Vad sa du?
Nej, fortsätt.
Ja. Men alltså jag som har spenderat, jag vet inte hur många hundra timmar jag har lagt på Destiny 1 och 2 tillsammans nu. Men en jävla massa. Och jag tycker ändå liksom att det är typ en ny säsong eller typ en ny expansion. Och bara, vad fan var detta nu igen? Jag kommer inte riktigt ihåg hur det här funkar. Så liksom är det en jävla
process. Men du är också den som hoppar över så fort de förklarar någonting.
Jo, men jag är inte jag är inte unik i världen. Det måste finnas andra människor som känner samma sak.
Nej, mechanics är jättesvårt och jättedrygt att komma in i. Men du är som bara, jag fattar inte vad någon säger. Vad är det här för skit?
Nej, men det är bara sån jävla nonsens.
Storyn är nonsens och så kommer upp någon och förklarar någonting i storyn. Du bara trycker skip.
Ja, men det är ingen idé. Alltså, de bara...
Jag förstår inte vad de menar och säger ord.
Jag ger dem liksom två meningar.
Loren i Destiny, det är typ någon som har suttit på så här fantasy name generator och bara tryck och sen bara, det här låter nice. Men och sen har man slängt in det.
Loren i Destiny är ascool. Alltså du vet, om man kollar på, för jag har liksom börjat kolla på, så Adam skickar mig en 12 timmar lång video om storyn i Destiny.
The story so far.
Precis.
De har inte ens lärt sina fans att korta ner skiten. 12 timmar lore-video. Alltså, någon måste ju
men
liksom
så börjar de prata
öppna
om liksom,
klipplådan.
Och så börjar det liksom med typ men mänskligheten stötte på det här på Mars på så här, så 1990 eller vad fan det var liksom. Och jag bara,
1990?
Jag kommer inte ihåg. Alltså, liksom, man verkligen börjar från början. Liksom, från vårat normala till hur kommer vi från vår värld till Destiny. Och det är bara en jävligt cool, intressant process. Det är bara att spelen är värdelösa på att liksom, sälja in hur cool loren är. Bortom då liksom, bara hur coolt allt ser ut och låter. Men jag tror att, alltså, som du sa, hur sugna Sony är på mer Destiny. Jag tror att liksom... Löftet om en ny start som Destiny 3 är betydligt mer liksom hur ska man säga smakrik än här är nästa expansion för Destiny liksom ett helt nytt spel där alla liksom det är en ny start där alla liksom börjar, för att Destiny är ett liksom starkt varumärke, det är bara liksom att jag tror att
men det är bara att de har själva sagt, låt säga, jag tror det var för typ något år sedan, att de inte arbetar på Destiny 3. Att påbörja Destiny 3 nu, det är minst 5 år av arbete. Det är den investeringen jag inte vet om Sony är intresserad av.
Men tror du inte att de har haft något parallellt projekt under tiden av utvecklingen av Marathon?
De har själva sagt, nej, vi ska fortsätta Destiny 2.
Utveckla ljug hela tiden.
Nej, men alltså de har ju lagt ut liksom expansioner för 2 år framåt.
Ja, alltså vi får se. Det var några liksom några rapporter om typ läckor från förra året. De sa att Destiny 3 är liksom väldigt tidig utveckling. Men ja, alltså det är ju möjligt att även om det är sant att Destiny 3 är tidig utveckling, så finns det ingenting som garanterar att det faktiskt någonsin kommer komma ut. Alltså Sony kan ju liksom komma där med sin hela lie och bara när som helst.
Ja. Och jag hoppas... ja, det beror väl lite på hur det går för Marathon och vad liksom vad målet varit med den här serien så nu.
Jag kommer vara nyfiken på försäljningssiffror för Marathon och spelarsiffror för Marathon och liksom då jämförelse med de största konkurrenterna. Jag tror den största konkurrenten nu är väl Ark Raiders. Men jag vill att det ska gå bra för Bungie. Jag menar, alltså, de har blivit pissdåligt ledda av liksom högsta hönsen på det företaget, men jävla vilka liksom talangfulla utvecklare de har där. Och det har varit så jävla trist att vakna upp till nyheten om att Bungie inte längre existerar. För att, ja, underperformed och så. Ni bara, det var så jävla skitsnacket med Bluepoint. Liksom. Alltid samma visa. Bara, man kan inte sätta en siffra på hur värdefulla alla de här har varit för våra bla 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 produkter. Bla bla. Och sen så, liksom, ja, hej då. Fuck you. Det har varit knäckande.
Ja, vi får se helt enkelt.
Jag håller med. Alltså, det är inte omöjligt, Jimmy, att en sista tanke då. Alltså, det är inte omöjligt att Marathon blir deras liksom, mainspel för överskådlig tid. Men det känns inte som...
Jag tror inte att det har liksom... Det känns lite dumt att säga, men jag tror inte att om det måste liksom komma i typ en storlek med liksom en publik som typ Destiny 2, så tror inte jag att Marathon är det spelet, för jag tror att det är för nischat. Men jag vet inte, det beror helt enkelt på. Men just nu, alltså när jag lyssnar på andra poddar liksom, jag pratar om Marathon och hur det går för dem, så är det liksom så att det är typ det spelantalet som är just nu är inte tillräckligt för att det ska liksom vara typ någon form av succé för dem i det långa loppet.
Nej, så det beror helt på deras liksom, all time peak är 88 000 spelare på Steam. Mm.
Och det var väl typ launchdagen, va?
Ja, det peak för Ark Raiders är nästan 500 000 spelare.
Åh jävlar!
Ja, men Ark växte också över tid.
Om vi kollar...
Det var ju det att det blev ju liksom... Att Ark var inte en hit på... Alltså, det gick ju bra för Ark när det släpptes, men det växte också under veckorna efteråt.
Arks
för att det liksom word of mouth.
Release var ungefär över 250 000 spelare.
Och sen så, och med tanke på också att Marathon är betydligt mer, vad ska man säga, hardcore-spel. Det är liksom, det är inte, du förväntas att gå in och mörda folk liksom. Det är liksom, det är inte att sjunga Kumbaya liksom med någon random, utan det är verkligen pistolen mot tinningen. Nej. Och så ge mig allt du äger.
Och jag tror att Ark Raiders drog väldigt mycket nytta av många av spelarna som liksom bestämde sig för att köpa spelet. Det är folk som har sett TikToks på liksom sådana här roliga encounters mellan spelare. Och bara, åh, det där vill jag uppleva. Och det existerar inget sånt i Marathon.
Liksom, det är bara liksom alla videor på Leapers när de bara kastas över banan efter spelare. Och de bara...
Ark gör sig jävligt bra i sociala medier och i korta klipp liksom, som är snabbt spridbara. Och Marathon gör sig inte riktigt lika bra. Det bara känns jävligt bra. Men då måste man ju faktiskt köpa
Marathon det. Marathon känns ju liksom mer som ett multiplayer-läge från typ 360-tiden liksom.
Jag vet inte om jag håller med, men...
Bara för att kolla. Alltså det är så att... Peak spelare för Highguard var 97 000 spelare.
Finns Tarkov på Steam?
Jag tror Tarkov har släppts på Steam.
Vet inte. Vad liksom man
ser någon annan liksom Steam nu.
Vad ligger piken där då?
47 000 spelare.
Ja, men sen vet inte jag om studion som gör Tarkov är kanske inte lika stor som Bungie heller liksom. Det är helt andra.
Nej, många köpte Tarkov liksom utanför Steam när det var early access, för då betalade man direkt till utvecklarna.
Ja. Så att det beror på helt enkelt. Sen vet vi inte liksom så att, jag vet att det är mycket i industrin så pratar ju folk om att utvecklingstiderna måste bli lägre. Alltså man kan inte sitta 5 år på ett spel som kanske inte släpps. Mm. Utan man måste liksom börja sikta mot att, så att vi måste ha ett spel typ var tredje år.
Mm.
Eller om man inte har då ett forever-spel. Men det är ju så få spel som är så. Och det här pratade vi också om förra veckan. Det här med att det, liksom, det tar så lång tid att utveckla spel nu så det byggs ingenting upp underifrån.
Mm.
Det är liksom som att du tar en serie som Assassin's Creed till exempel. Nu har ju den varit liksom ganska konstant genom hela... Alltså sen den släpptes 2007 liksom. Men det är inte som att du kan förvänta dig ett Assassin's Creed varje år som att folk bara så här upptäcker den på nytt och på nytt och på nytt. Utan nu är det ju liksom flera år väntar. Och alla spel kan inte vara GTA. De har GTA Online som alla liksom så här typ att när man kommer i kontakt med så att okej, men nu börjar jag bli lite äldre. Jag får spela liksom spel som man kanske inte får spela annars. Så är GTA ganska vänligt att hoppa in i liksom. Och så var det även när vi var små. Och spela GTA, det var ju lite coolt. Och det har vi fortfarande lyckats liksom med de som växer upp idag med spel. Liksom GTA kan fortfarande lite coolt, speciellt med så här streamer spela GTA och sådana grejer. Men det är så svårt för liksom så här, ja, men ta ett God of War till exempel. Nu säljer det ju rätt så bra när det kommer. Men det är så här att, varför ska någon som typ fyller 18 när nästa God of War kommer känna liksom att det där är verkligen ett spel jag vill spela? När det är första spelet som har kommit på typ 7-8 år.
Mm.
Det är få spel som lyckas liksom hålla sig i folks medvetande så länge och inte har släppt ett spel.
Och så nu Jimmy, du laggade bort för mig.
Ja, nej, men det är så att spel, när det tar så lång tid för spel att komma ut, så varför ska någon liksom typ, säg att någon är typ 12 när ett spel släpps som inte kan spela då, eller får inte spela vad som helst, och sen nästa spel kommer den här personen typ 20. Varför ska den här personen spela det spelet då? Eftersom ingen vill ju utveckla liksom nya serier nästan, utan allt ska ju bara vara gamla. Så det gör ju också som att Resident Evil Requiem har sålt jättebra. Men liksom de som köper det spelet är 35+.
Mm.
Så det är också ett problem.
Ja, sen så är ju Requiem också specifikt designat för fans. Tyvärr på ett sätt.
Jo, men liksom vad händer om den gruppen sen slutar köpa Resident Evil? Liksom?
Ja.
Och vad händer med liksom, för att det är inte som att det bygger någon lojalitet till Capcom heller då på det sättet, för att man vet liksom inte.
Jag är nyfiken på hur många nya spelare som kom in i Resident Evil genom 7an, för det var ju typ en reboot för serien nästan.
Mm, jag vet inte.
Nej, det är jag väldigt nyfiken på. Liksom hur serier hanteras i den situationen av både nya och gamla fans. Det är fascinerande, jag hade velat ha information om det.
Men 7an är ju också nu liksom, vad är det, 8 år gammal.
Ja, men där har vi släppt hur många Resident Evil som helst efter det.
Jo, absolut.
Capcom är de enda som håller tempot uppe med spel.
Ja, så att för liksom så här, tänk bara typ, om man så här, vi fick 3 Uncharted på PS3 plus Last of Us, vi fick 4 Gears of War, 2 God of War, och då liksom släpptes igen God of War 2 2007, va? Då fanns PS3 redan och sen God of War 1 kom 2005. Så att det var ju liksom ganska tätt inpå. Och det finns ju liksom inga spelserier nu som släpper liksom spel i den takten. Så att du kan liksom inte få en trilogi av spel under en konsolgeneration. Utan du liksom binder upp ditt liv på typ 15 år för att få se slutet på en story om det ska vara en trilogi.
Det är bara Capcom som kan det nu. Ingen annan gör det.
Alltså, Capcom är den bästa utgivaren. Alltså stora utgivaren den här generationen. Det finns ingen som konkurrerar med dem egentligen. Alla andra är liksom, vi släpper ett spel var 16 år. Och sen med Resident Evil, bara på tal om någonting annat, men jag tycker det är så jävla coolt att vi har en serie som Resident Evil som snart är typ 30 år gammal och aldrig har gått igenom massa reboots och liksom rebootat liksom kontinuiteten liksom. Alltså Resident Evil 7
remakes är typ reboots-ish.
Ja, men ändå inte. Får man kolla på
för Resident Evil... De stäng canon med Resident Evil 2-originalet. Resident Evil 2-remake är inte samma.
Fast samtidigt, om man kollar på Resident Evil 9. Det är, alltså, den Leon är ju den Leon vi såg i
Resident Evil 4.
Exempelvis.
Ja. Men...
Resident Evil 4, ja, precis.
Ja.
Men här har vi liksom han och Sherry. Remake.
Ja.
Ja, men han spelas ju och han är modellerad efter Remake Leon. Men det är tydligt liksom att alltså, han och Sherry, alltså Sherry ser precis ut som hon gjorde i 6an. Så att, alltså, det är typ de behandlar både remake och originalen som samma kontinuitet. Det är bara liksom typ små skillnader.
That makes no goddamn sense.
Ja, men inte för dig, för att du är så jävla anal. Du bara, ja, Halo Reach suger för att det är en jävla replik i boken som inte stämmer överens. Alltså, man måste ha lite fantasi och bara så här, lösa tyglar på såna här grejer. Men Resident Evil 7 som är liksom jätteannorlunda från många av de andra spelen är fortfarande i samma liksom värld och kontinuitet. Jag vet det. Jag försöker komma på ett annat exempel på en serie som har funnits lika länge som Resident Evil och aldrig gått igenom. Till och med Devil May Cry.
Alltså det är Halo fram tills nu.
Vet du vad?
Ja.
När man tänker... För jag tänker att det är liksom en hel tidsålder mellan första Halo och första Resident Evil, men det är faktiskt inte så jävla många år mellan dem. Så, men Halo har inte
Halo
haft...
Halo fyller ju
liksom,
25 år i år.
Ja, men vi har inte fått... Alltså, vi har ju fått typ 3 gånger så många Resident Evil-spel som Halo-spel.
Ja.
Och så många olika sorters Resident Evil-spel och fram och tillbaka, och det ändå liksom hållit sig att, ah, men vi rebootar ingenting. Liksom det är vad vi har.
Mortal Kombat.
Ja.
Jag kan ingenting om Mortal Kombat.
Var inte den näst senaste Mortal Kombat typ en reboot? För de gjorde någonting med tidslinjen.
Ja, men det gör ju inte att det andra är ogjort. För det är också canon att den tidslinjen ändrades
i
det hela.
Ja, det där
och
är
sen,
en fucking
och
cop
sen
out.
Sen kommer inte jag ihåg det om det hände något till slut. Det jag kan inte säga helt säkert, men jag tror att i slutet av den så... Alltså, det liksom blev en ändring där och sen så gick det... Ja. Jag kan inte förklara helt och hållet, men det är i alla fall en kontinuitet.
Så fort time shenanigans är inblandat så tycker jag det.
Ja. Ja, men det är alltså... som jag har väldigt dålig koll på när det gäller det här. Det är Castlevania. Hur är det med den?
Jag tror alla de spelen står lite för var för sig, va?
De refererar ju till varandra, Belmont.
Ja, men jag tror att de hänger väl löst ihop, men det är liksom så att du kan också spela dem standalone.
Mm. De är i samma kontinuitet, men på ett sätt där det inte riktigt spelar roll att de är det. Men ja, de aldrig... Fast i och för sig, Lords of Shadow tror jag inte... Den går inte riktigt ihop med de andra.
Nej, men det kan man också räkna som spin-offs då ju.
Ja, i och för sig.
Jo, men även Resident Evil-spin-offsen är i samma kontinuitet. Och sen har vi typ grejer som Final Fantasy... Där varje spel är en egen berättelse, så man behöver
om de inte har ett extra nummer på slutet.
Ja, precis. Precis.
Ja, men vissa spel utspelar sig faktiskt i samma värld också. Även om det liksom kan vara hundratusentals år mellan dem typ.
Ja, typ som Zelda då. Alla utspelar sig i Hyrule, men det är typ en annan Hyrule.
Ja, Zelda alltid blir rebootad och har 3 tidslinjer.
Ja, precis. Det är liksom bara det är verkligen fast and loose med de reglerna där.
De sitter på en darttavla och bara, det här spelet utspelar sig där.
Det var en av mina favorittrådar på gamla Nintendo-forumet, var när man försökte sätta ihop hur spelen hänger ihop med varandra. Mm. Oavsett om det stämmer eller inte. Jag tycker det är skitfascinerande.
Det är så kul, Breath of the Wild, när det släpptes. Alla bara, vilket tidslinje du spelar det? Och de bara, inget av dem. Och bara, va?
Nej, det är så långt fram så att man vet liksom inte exakt.
Det spelar ingen roll.
Liksom. Nej, typ. Ja. Men Douglas och Adam, ni har ju spelat Planet of Lana 2.
Mm-hmm.
Så hur är det?
Douglas får börja prata så att vi inte bara pratar med honom.
Det är ett väldigt, väldigt bra spel. Kan vi väl börja med att säga. Jag tog upp Planet of Lana 1 i den här podden för några avsnitt sen. Och hade väl ändå relativt stora förhoppningar inför tvåan. Ett spel som utvecklades utav Wishfully i Göteborg.
Yeah!
Så det känns alltid kul att stötta det lokala, så att säga. Jag tycker att Planet of Lana, som jag var inne på då, har liksom en bra men ganska seg kontroll. En otroligt fin miljö. Pussel som kanske inte är superspännande, men ändå som liksom, gör sitt jobb. Och sådär. Och i Planet of Lana 2 så har man egentligen bara tagit allt och gjort det ännu bättre. Rakt igenom. Mycket mer elaborerad och känslomässig berättelse. Och de har liksom lyckats ta det från ettan till tvåan på ett ganska sömlöst sätt utan att spoila något. Men om man ska spela tvåan så är det ett starkt tips i alla fall att spela ettan, för det känns som att de verkligen, verkligen hänger ihop. Och jag vet inte, var rakt igenom en genomtrevlig upplevelse på så här 4, 5, 6 timmar. Med en snabbare kontroll, lika snyggt och betydligt mycket bättre pussel. Som gjorde liksom hela spelupplevelsen så här bättre. Och väldigt imponerande fysik. Med så här rep och vatten och sånt där känns riktigt bra i det här spelet. Så jag vet inte, jag var ganska nöjd överlag med den här upplevelsen och tror ändå att det kan rätta sig in på någon form av topplista när året summerar. Så jag tycker jag har fått rätt fina betyg också som jag ändå känner att det förtjänar. Även om liksom genren i sig och just sådana här indie-doftande spel har en tendens att kanske kännas lite som en axelryckning när allt kommer omkring. Men jag vet inte, det var någonting som stannade kvar i mig. Det finns framförallt en scen i det här spelet som fortfarande kan spelas upp i mitt minne och jag blir alldeles ont i hjärtat liksom. Sådär. Så att jag vet inte, jag är bara överlag väldigt nöjd med den här upplevelsen. Vad känner du, Adam?
I början tyckte det var lite iffy. För första spelet är väldigt minimalistiskt i sitt berättande. De pratar ett nonsensspråk och bara babadobobadobo. Men det är så självklart att det aldrig liksom behöver förklaras vad man gör och varför man gör det. Man går åt vänster för att rädda sin familj typ. Eller höger går man åt. Det är väldigt logiskt, men redan direkt i början så är det mycket mer ambitiöst i sin story, vilket gör att de förlorar lite det här minimalismen. Så det är liksom text som berättar liksom din objektiv. Men det behövs typ, för det är mycket mer komplex story, det är fler karaktärer som interagerar med varandra. Det betyder inte att det är styrt på samma sätt, men det är liksom det är mer saker som händer. Så de behöver leda lite mer. Och det i början tyckte jag var liksom, jag vet inte om jag tycker om det här, men med tiden så tyckte jag, okej, men det här fungerar väldigt bra. Jag tycker om, det är mycket mer drama i det, och de gör det på ett väldigt bra sätt, som jag uppskattar. Och jag tycker om de här små aspekterna av story. Det påminner väldigt mycket om saker jag växte upp med som jag tycker om. Jag ser liksom Star Wars, jag ser Legend of Korra, jag fick även lite vibes av typ av hela världen där och typ vad heter det? Enslaved, Odyssey to the West och sådana saker. Liksom, massa intressanta saker ihopslängt i spel som gjorde att okej, jag är ganska hooked och jag är väldigt nyfiken på vad de gör efter det här spelet faktiskt.
Mm.
Så jag är väldigt nöjd med spelet. I början var liksom bara vart ska de gå med det här? Men mot slutet var jag sådär bara mer.
Ja, men verkligen, för det är ett ganska, utan att spoila, ett ganska öppet slut, så att om de vill sluta här så funkar det, och vill de fortsätta så går det också liksom. Även om man lutar lite mer åt andra kanske, att det finns mer att berätta om de vill det.
Det man känns som att de vill göra mer.
Ja.
Och jag blir besviken om det inte blir mer.
Ja, men faktiskt, nu känns det som att nu ser vi ihop säcken och så gör vi liksom nu har vi samlat information och kunskap och spelutvecklarna har liksom lyckats jobba ihop något riktigt bra här. Så nu kan de göra en riktigt bra avslutning på det hela. Det märks liksom att det är ett litet tight team som haft en vision rakt igenom och liksom jobbat åt samma håll. Det känns oftast i ett spel när det blir så här spretigt att så här, ja, men här fanns det nog investerare som ville något annat. Här känns det helt tvärtom, som att så här, ni får hur mycket tid och pengar ni vill, ta den tid ni behöver, gör något riktigt bra utav det och sådär. Och det är också intressant som du säger med storyn, de brasklappar ju rätt hårt i början att såhär, okej, i det här spelet så har vi ett låtsaspråk, vi kommer inte skriva ut vad de menar, utan ni får tolka det som ni vill liksom, skapa er egen uppfattning mer eller mindre kring det här. Och jag personligen är ju ganska liksom rak i mitt sätt att leva, så jag gillar väl kanske mer när det är att såhär, det är lite mer vad ska man säga, skrivet på näsan, fast gärna på ett skickligt sätt då såklart. Så jag hade väl lite svårt med den här tolkningsgrejen, men jag tycker ändå att när allt kom omkring så var det ändå relativt enkelt att, att hänga med, som du säger. Att liksom, ju mer tid man ger spelet, desto mer liksom, värde får man ut av det på något sätt. Och så musiken som också du var inne på, den är ju verkligen så Star Wars doftande, helt, helt fantastisk musik.
Det finns ett musikstycke som är i första spelet och det här lite också, det låter exakt som någonting John Williams skulle ha liksom i bakgrunden, bara pop 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 liksom så. Jag bara, det här är väldigt 80-tals filmish musik. Jag tyckte om det
verkligen. Om Star Wars hade gjorts nu så hade det typ låtit så här liksom också på något sätt. Så och de jobbar ju mycket med ljud och sånt i spelet, vilket jag tycker är en häftig och härlig grej liksom, med alla de här i första spelet så kommer det ju robotar som kraschar, eller som en robot alien liknande varelser som man får mer förståelse kring här i det andra spelet, och de jobbar mycket kring ljud och sånt där för hur de aktiveras, hur de liksom hur de tolkar världen och sånt där. Och eftersom att det är också det här bababop-språket som faktiskt påminner en del om svenska ändå, när vi har samma diftonger och liksom man hör så här tonföljden och sånt där. Det är liksom, man, som svensk är det ganska, det skulle vara intressant att prata med en amerikan om hur de tolkar det här språket, för att jag kan ändå tycka att det känns ganska naturligt, men det kanske är helt liksom random för någon annan. Men då i alla fall de här robotarna responderar på vissa toner och sånt där som de också använder i pussel på ett faktiskt ganska imponerande sätt. Det finns särskilt ett pussel där mitt i när man ska locka fram ett sorts djur. Och man måste liksom fundera ut hur man spelar på en flöjt som man får tag på. Liksom, så här, hur man ska använda vissa toner och i det sättet lösa pussel för att spela rätt toner. Och det är sådana där saker som är riktigt häftiga. Det finns, som jag var inne på säkert tidigare, också med ett klockspelspussel i första spel som jag har varit helt hänförd utav. Så det är en sån där grej som, och detalj som jag tycker om att de har lyft med och ackompanjerar den otroliga liksom, grafiska stilen rakt igenom på. Så ja, med ljuden, ljuddesignen är riktigt härligt i det här spelet. Hade du börjat, Jim, eller?
Ja, jag har börjat. Jag har kommit till vinterstället.
Spelet är också väldigt lagom längd. Det är ungefär 50% längre än ettan. Ettan var runt 4 timmar, det här är runt 6 timmar. Och det är väldigt lagom. Jag spelar igenom det typ på en helg på simdäcken.
Doesn't overstay its welcome, men man får ändå ut mycket utav det tycker jag. Så att, det känns riktigt bra. Och just det som du är inne på, Jimmy, med vintermiljö. Så man har ju lyft in fler miljöer i det här spelet.
Det är mer variation och mer imponerande pussel.
Exakt.
Men för förra spelet var vi ganska linjärt liksom. Du gick verkligen från ena sidan till den andra i princip. Och det liksom var ganska, medan här var liksom så att när du väl liksom klar med den inledande spelet så liksom så förflyttas du till ett annat ställe liksom.
Exakt.
Min första tanke var lite så, jag bara, det är lite synd att de inte bytte kläder på protagonisten, för det känns väldigt kallt att gå runt med den här tunikan nu på bergstoppen.
Ja, men det, till viss del. Men man märker att protagonisten är äldre i alla fall och kanske blir lite mer rörliga i sina liksom rörelser och sånt där. Så det har de ändå lyft in som en snygg detalj. Jag gillar att det går upp och ner mycket, liksom vänster, höger, som du är inne på. Simfysiken är här också helt makalös. Den har de fått till så sjukt bra att du kan ta simtag med en knapp. Om du liksom tajmar det bra, då rör du dig ganska fort i vattnet. Så det är inte alls det här Mario, och gud, nu kommer vatten, vad jobbigt det är. Utan här är det mer så här, gud, nu kommer vattnet, vad kul det ska bli att simma liksom. Så den fysiken hoppas jag att de säljer till alla andra studios på något sätt, för att den är riktigt bra.
Ja, men jag ser fram emot att spela vidare också. Det är skönt när det inte är så långt.
Verkligen.
Som sagt, det är ju liksom, vi är mitt uppe i vårens recensionsarbete kan man säga. Det kommer ju spela hela tiden.
Det gör det. Sannoliken.
Jag har blivit nya Adam. Jag spelar inte klart någonting längre.
Jag har spelat klart en massa grej. Spel i år.
Jag vet.
Nya Jimmy.
Jag är jätteimponerad.
Tables
ja,
turn.
Precis. Jag är väldigt få saker jag liksom verkligen blivit klar med. Utan jag hoppar runt lite. Och sen typ, men det kom typ 5 spel den här veckan jag vill spela. Självklart kan jag inte hålla med. Jag måste köpa alla. Och sen måste jag testa alla. Och så får man se därifrån. Sen så kommer en ny vecka med nya spel. Så den här veckan så kommer Crimson Desert. Som ska typ vara allt. Så att när jag inte ser mig prata om något annat förutom Crimson Desert i typ ett halvår.
Det ska bli spännande att sätta tänderna i.
Ska du också spela det?
Ja, det ska jag. Jag har antingen recenserat eller lagt undan pengar för det. Jag vet inte vad det är. Jag vet inte om jag kommer fatta det efter heller. Men jag måste ge det en chans.
Alltså, jag kommer nog skaffa det. Jag har noll koll på vad man fucking gör i spelet. Jag fattar inte ett dugg. Jag bara ser olika saker ihopsmashat. Men jag tycker det är så intressant ur ett tekniskt perspektiv. Så jag bara, jag är såld. PS5 Pro-stöd med PSSR2. Absolut. Install that shit.
Ja, men alltså det skulle inte vara, för att en anledning till att jag egentligen är intresserad av det här spelet, det är liksom för att jag kommer ihåg när Black Desert Online visades. Liksom de släppte ju sin jävla karaktärseditor och det var liksom, alltså på den tiden var det superimponerande hur det såg ut. Så det är liksom det enda jag vet av studion. Det är liksom att de gjorde ett MMO med jättebra karaktärseditor och nu ska jag göra en singleplay-spel. Ja, det vill jag spela. Och sen har jag inte läst så mycket mer om spelet egentligen, utan jag har bara, liksom man ser någon så här liten textrad här och var om det, så bara, oj, det finns drakar i det här spelet, oj, och där är en mech också, wow, det är jetpacks. Och man bara, va?
Det är så weird. Men det är också det är som weird. Är så härligt, det här är liksom maraton fast tvärtom, för det här är liksom ett MMORPG där man får vara i fred. Och det är liksom på samma sätt som maraton önskar att det var en single player upplevelse. Så att det här liksom är typ spelet som jag ville ha från början på något sätt, så att ja. Det ska bli jättekul och bara, just när man är lite så här lätt svältfödd som ni är inne på med Assassin's Creed och liksom de har tappat lite greppet och bara så här stora världar. Jag älskar ju stora världar. Jag är ju en av dem som fortfarande håller fast vid dem. Så jäkla nice att bara sjunka
Black
in
Desert, det.
Black liksom.
Desert, när man vill ha en stund för sig själv.
Ja, du tycker att de har tappat greppet med Assassin's Creed. MMO heter Black Desert. Men jag tycker ju så här, Douglas är väldigt positiv, så bara, de har kanske börjat tappa med Assassin's Creed. Jag känner så här, bara, de har inte haft greppet om Assassin's Creed sedan fucking 2012.
Hej, Odyssey, fantastiskt spel. 2012,
Assassin's
Creed. Jag gillade trean.
Ja, trean, ja. När trean kom ut, då var jag så här, bara, nej, de har tappat greppet.
Sen
har
det
ju kommit bra spel efter det.
Också, alltså det jag gillar Assassin's Creed. I'm one of those.
Alltså jag
är så här, jag vågar inte öppna kärleksburken mer, för jag vet vad ni tycker om det, så.
Uff, helvete. Det är det sämsta av de nya.
Jag är benägen att hålla med till viss del om det. Men så uselt är det.
Alltså jag bara önskar att de hade gjort ett storydrivet Assassin's Creed med liksom, så som typ under Ezio-trilogin. Jag hade haft sånt Assassin's Creed igen.
Har du spelat Mirage?
Ja, det var inte det.
Jag tyckte inte om staren i Mirage.
Ja, men det är för att de vet inte riktigt vad de ska göra. Jag tror att de är lite så här fast i att de kan inte riktigt liksom avancera storyn på ett visst sätt hela tiden. Det är liksom att de har skrivit in sig i sina jävla hörn och de kommer liksom inte riktigt ut därifrån. Jag tror att det är det som är problemet. När de inte fick avsluta Assassin's Creed-storyn med trean, så har de inte riktigt vetat vad de ska göra med den efter det.
Nej. De skulle ha hållit fast vid sin vision och liksom behållit det här flum framtiden på något sätt och liksom, jag vet inte, inte fanpleasat för mycket tills de tappade liksom vad de själva trodde på från början.
Nej.
Jag vet inte, jag gillar utvecklare som har lite liksom cojones och bara, det här är vår grej. Take it or leave it liksom.
Kommer ni spela remaken av Black Flag sen då?
Nej.
Det beror på vad de remakar.
Alltså jag är nyfiken på liksom i vilken utsträckning det är en remake.
Om det bara är, en teknisk upphiffning är jag intresserad. För jag vill spela mer än den gamla PS4-versionen. Men om det är typ att de gör Assassin's Creed Black Flaggar skiten, då blir jag väldigt upprörd. Shadow.
Ja, okej. Okay. Så det du säger är att om de gör för mycket så är du inte du vill att de ska göra så lite. Du vill ha Metal Gear Solid Delta. Liksom ja, det är samma spel under, men liksom.
Ja, jag vill inte springa runt och bara random få upp questcirklar som aldrig tar slut.
Nej, jag vill inte att det ska bli ett modernt Assassin's Creed, men jag hade nog inte varit så intresserad av liksom samma spel igen, snyggare heller. Jag tror att...
Ja, de vill inte att de rör det här stealth missionet med båten.
Ja, men de kommer inte ta bort det ändå.
Nej, jag
vill bara åka runt på min båt.
Jag skulle precis gå in på en lång skärgång om vad jag hade hoppats på av en remake av Black Flag, men jag kom på att det kommer inte hända. Ubisoft kommer inte göra det liksom. De är inte Capcom.
Jag vill att de ska göra en remake av Assassin's Creed Black Flag, då de tar bort alla Assassin's Creed-delarna ur Black Flag.
Det sjuka är, givetvis så förstår jag varför fyran är det första att få en remake, för att fyran är liksom det populära. Alltså det är det folk pekar på som the peak of Assassin's Creed. Jag gillar Black Flag väldigt mycket, men för mig är tvåan fortfarande liksom, det var då Assassin's Creed kändes som absolut hetast för mig. Men jag bara, holy shit, vilket uppsving från förra spelet. Och sen efter det så har det varit väldigt iterativt liksom, att det känns som att det har varit samma spel om och om, om igen. Så att ja, men givetvis med olika, alltså Origins var ju en punkt där det bara, okej, nu gör vi någonting annat. Unity var också en del där man, okej, det här känns inte riktigt som det förra spelet. Men det är en väldigt iterativ serie. Så jag förstår varför Black Flag är det första, liksom, för att det är väldigt, väldigt populärt. Men samtidigt så är, alltså, ettan är ju det mest logiska att göra en remake på. Liksom. Det coolaste konceptet i hela, liksom. Alltså, jag tycker fortfarande att liksom, på ett konceptuellt plan är Assassin's Creed 1 amazing. Det är svincoolt. Det är bara att utförandet utförandet var inte där liksom. Och idag hade man kunnat infria löftet i det konceptet.
100%. Du tycker inte om att vara tvungen att gå en halv mikromillimeter i timmen för att inte bli påhoppad av vakter överallt?
Nej, precis. Och om man galopperar med hästen så är man liksom omedelbart wanted.
Liksom, hemlösa och spetälska springer fram till en.
Ja, och drar i dig.
I'm poor, sick and hungry!
Och att alla själva assassinations är liksom, det är en process av att du gör typ, du gör en pickpocket och sen gör du en tjuvlyssning och så gör du en sån och sen är det själva uppdraget och så gör du om det 100 gånger. Eller typ det här dumma liksom att vi hänger oss till att inte ha mellansekvenser i spelet. All står i händer liksom, och det är bara att du bara står där medan någon pratar liksom. I en jättetråkig statisk kameravinkel. Istället för att ha... Det är ungefär som att... cutscenes var ett skällsord eller någonting. På Ubisoft runt den tiden.
De gjorde typ samma sak i Origins. Där händer också story medan du går bredvid någon liksom.
Ja. Och det är okej att det händer. Liksom, det händer i Uncharted också. Men liksom... De här liksom riktigt spännande delarna behöver vara lite mer liksom regisserade, känner jag. Nej, men så att... Alltså,
Origins
jag tycker
har
ju
också cutscenes.
Vad sa du?
Origins har ju också cutscenes. Det blandar.
Ja, det...
Jo, men mycket var bara att du går bredvid någon mupp. Oh, i någon stad.
Alltså, och den sen aspekten har alla spelat.
Ja.
Men inte på det sättet.
Jag testade ju Origins och jag tyckte det var väldigt segt faktiskt. Dels på grund av det, men jag kände att det var svårt att komma in i faktiskt. Mm. Det bästa som hände mig under den tiden var att jag trodde att jag fick en achievement när jag hoppade över en bäck.
Hela hög ribba du hade.
Nej, men jag tänkte att Assassin's Creed 2 hade ju fortfarande lite den här GTA-grejen, att du går till ett nytt uppdrag, du får en cutscene och sen så får du göra upp.
Ja, det var spännande. Du hade liksom en karaktär som var typ en liten shitbrat och man bara, För att det var, alltså, vad hette han? Altair. Så jävla död karaktär, va? Liksom bara... Alltså, verkligen ingen livsglimta i den karaktären. Och så går vi till Altair som är där och bara, jag knullar brudar och jag kastar stenar och jag klättrar på tak och det är liksom bara en riktig sån här shitstain på samhället. Så här riktig, liksom bara rikemans skitunge som liksom får allting taget från honom, så får vi se honom växa. Det är bara, alltså, vilken jävla bra karaktär det var i jämförelse liksom.
Det är två sakerna man vill ha i livet. Man vill ligga och man vill kasta sten.
Ja. Alltså, lätt.
Jag tror jag hade varit genuint pepp om jag fick reda på att ettan skulle få en remake.
Att Black Flag behöver remake. Jag kan hålla med om det.
Inte jag heller. Jag spelade det för 3 år sedan nu kanske.
Funkar fortfarande jättebra.
Och det håller fortfarande liksom, alltså det som var dåligt då är fortfarande dåligt liksom, att liksom en tredjedel av alla uppdrag börjar med att du ska liksom skugga någon liksom. Men i övrigt så, alltså, de sjöfartsstriderna är fortfarande ascoola. Och Edward Kenway är liksom en av de bättre protagonisterna i serien. Musiken är lite häftig, bra atmosfär och sånt, så att jag känner att ja, det hade inte behövt en remake. Ettan behöver en remake, för att det är fan rough att spela. Det var rough att spela då, 2007. Och jag tycker att just den tiden liksom kring Jerusalem och alltså riktiga tempelriddare, alltså vi har ju Templars, det har ju funnits genom hela serien, men här har vi liksom ordentliga bona fide Templars och hela liksom det Assassin-brödraskapet, det kändes mer palpable i det spelet än vad det har gjort sen dess. Med cool lore och liksom bara spännande miljöer att utforska och ja. Ettan förtjänar en remake mer än vad fyran gör.
Amanda, har du spelat någonting?
Ja, alltså jag har ju hattat ganska mycket fram och tillbaka den senaste veckan. Jag har ju varit lite seg i skallen.
Vi har etablerat att det bara är wordplay du har spelat.
Ja, nej men Jimmy ljuger ju som vanligt. Nej men alltså, jag blir ju typ aldrig förkyld. Jag tror inte jag har varit ordentligt förkyld under tiden jag och Jimmy har bott ihop. Men förra helgen så var jag förkyld. Och då är det därför jag inte var med här. För att jag hade förmodligen bara suttit och huffat och puffat under tiden. Och sen så fick jag ett litet bakslag den här helgen. Så jag hör ju inte på ena örat. För att jag har liksom helt lock för det. Det är helt galet. Det är skitobehagligt. Men jag har också varit väldigt trött. Så det känns som att jag har haft svårt att hålla fokus på någonting under liksom en längre period. Så jag har ju dels fortsatt liksom på sluttampen av Yakuza Kiwami 3. Jag och Jimmy spelar Returnal ihop inför skämshögen. Sen har jag ju spelat Wordplay. Det stämmer ju faktiskt. Det är ju inte helt ljug. Oh, men jag har ju inte spelat
fram.
Bara det.
Kommer sanningen fram?
Utan jag har spelat Wordplay. Esoteric Ebb också. Och det är ju ett spel som Jimmy, den skurken, lyckades knycka av mig i Fantasy Critic. Budade högre, den skunken. Men jag vet att vi pratade om det förra veckan, så jag kan bara liksom ta lite korta intryck, för det kommer komma en recension på Loading också i skrift under den här veckan. Så det är på ingång helt enkelt. Men det jag framförallt bara vill applådera, och som jag gissar att Jimmy tog upp sist också, det är otroligt välskrivet det här spelet är. Att vara gamewriter som Christopher Bordegård är, som har skrivit spelet, kan vara ganska otacksamt, för att när man liksom jobbar med att etablera en berättelse, kanske inkorporera mycket text i det hela, så kan det vara många som ifrågasätter det, till exempel ifrågasätter dess plats i spel. I synnerhet när det gäller alltså mer textbaserade spel, som det här faktiskt är. För det är ju, som det kallas, ett disco-like. Det är väldigt likt Disco Elysium, som också har väldigt mycket text. Och det som liksom glöms lite granna, det är vad den texten bidrar med till världen, tänker jag. Och det är ju samma sak i Disco Elysium eller Citizen Sleeper till exempel. Och då också här i Esoteric Ebb. För att det är otroligt skrivet. Dels så har det liksom en djupare berättelse med spännande karaktärer och liksom hela platsen man befinner sig på. Men det är så himla fyndigt skrivet. Det är superroligt i alla interaktioner att se hur både de svarsalternativen man kan använda sig av liksom porträtteras när man väljer dem. Men också hur världen reagerar på en själv. Och sen så är det ju baserat på klassiska rollspelstärningsrullningar också. Så det kan ju gå käpprätt åt fanders i samma veva. Vilket gör ju att det också får en viss nerv till sig. Vad säger du, Jimmy?
Jo, men det jag tyckte var mest liksom fascinerande var ju det att även om du misslyckas med tärningsrullningarna så är det ofta någonting intressant som händer. Så att du har liksom, visst, när det kommer till liksom typ spelets då strider, liksom som man, det är ju liksom inte liksom regelrätta strider att man liksom står så här, nu står så här mycket HP, utan de är ju också textbaserade.
Precis, det är ju liksom inte som när man har strider i Baldur's Gate 3 liksom.
Nej, eller liksom om du kör en D&D-kampanj heller, så tänker jag också att det liksom skiljer sig ganska mycket åt. Men det finns ju ställen där du faktiskt kan misslyckas med dina tärningskast och dö. Så du får liksom ladda om. Och det blir svårare ju längre in i spelet du kommer, att det finns liksom fler tillfällen där man faktiskt kan dö. Men många gånger så är ju också det att misslyckas med ett tärningskast, så är det ofta liksom, du får ju bara hantera det på ett annat sätt. Det är liksom bara, åh jäklar, nu händer det här. Åh, hur ska vi komma ut från det då? Vilket gör att det är väldigt roligt. Jag måste tänka att det är ganska svårt att utveckla också efter det. Liksom att tänka sig att okej, om de här liksom först bara kollar sig vilka stats har du. Eftersom de attributen du har påverkar ju också dialogerna i spelet som du har. Och också liksom hur de talar till dig. Och sen liksom ta det i beaktning till om du misslyckas eller lyckas med ett tärningslag. Och liksom se hur världen reagerar på det. Det är väldigt imponerande faktiskt.
Ja, men verkligen. Alltså både det externa, alltså världen, och det interna monologen, som man skulle kunna kalla det, med de här olika rösterna. Det är fantastiskt. Jag är väldigt underhållen hela tiden, och även om jag själv studerar game writing så vet jag hur svårt det ibland kan vara att hålla uppmärksamheten när det gäller text. Får man en stor vägg, då kan det vara svårt att ta sig igenom beroende på vad det är för sorts spel. Men någonting som jag tycker till exempel Citizen Sleeper gör, men också Esoteric Ebb gör, det är liksom hur lagom text som portioneras ut hela tiden. Att det blir det hela tiden överkomligt, och det känns som att man inte tappas bort längs med vägens gång.
Ja, man har typ en paragraf att läsa i taget, vilket är ganska skönt.
Ja, men precis. Och sen så kan man naturligtvis utbrodera de här olika interaktionerna, vilket man kan vinna en hel del på, skulle jag säga. Alltså både i att lära sig om karaktärer eller om världen, men också liksom i vad för vinning man har som spelkaraktär. Naturligtvis. Och jag blir så himla glad när jag tar del av det här spelet, för att skaparen har ju gått samma inriktning, samma program som jag på högskolan i Skövde. Har förvisso läst till ytterligare delar för att liksom kunna bidra med lite mer av en helhetsbild i sitt spelskapande. Men man blir väldigt inspirerad när man själv pysslar med samma sak och man går i stort sett samma väg. När någon har lyckats så bra, och spelet har ju hyllats jättemycket. Så jag är väldigt glad för att dels har fått lägga vantarna på det här spelet själv, men också för hur det går för spelet. För det är liksom inte lätt, skulle jag säga. Och i synnerhet när det dessutom har likheter med ett spel som Disco Elysium, som många högaktar, älskar. Många har det som sitt favoritspel. Och att det dels pekas på som en influens till Esoteric Ebb, men att det också är någonting som man skulle kunna spela om man dessutom gillar Disco Elysium. Det är ju verkligen ett kvitto på att man har lyckats. Och det är ju dessutom inte helt likadant, och framförallt grafiskt så ser det ju väldigt annorlunda ut. Men jag älskar den grafiska visionen, liksom den här tecknade världen. Jag har svårt att sätta fingret på vad det liknar.
Bernersaga. Det är typ så här 70-tals animerad tecknad film.
Ja, men precis. Det är lite det jag far efter. Och det har en väldigt stor skärm.
Mm. Liksom väldigt granna färger samtidigt som man har liksom den här typ svarta outlinen via vid karaktär och sånt.
Ja, men precis.
Det ser tecknat ut.
Ja, men är man det minsta intresserad av den här typen av spel, det är ju lite långsammare upplevelse. Det blir en del läsa. Men om man har minsta intresse, jag tänker du Adam, skulle förmodligen sluka det här med hull och hår.
Mm. Jag har funderat på att skaffa det. Så jag kommer nog skaffa spelare under årets gång, men inte just nu. Men jag är väldigt nyfiken på det. För jag älskade ju Disco Elysium.
Ja, men precis. Och det jag har spelat av Disco Elysium har jag också tyckt har varit fantastiskt. Det är ju bara det liksom att det kräver en viss sinnesstämning. Det gör det. Det ska man ju vara ärlig med när man spelar den sortens spel. Och jag menar, om vi tar till exempel de två spelen som jag har spelat på PC. Det är liksom på ett sätt varandras diametrala motsatser. För vi har ju dels wordplay som... Jag kan sitta och lyssna på en podcast eller en bok samtidigt och laja runt lite granna. Det är ett jättemysigt spel och det är ju inte lätt. Alltså det är ett ganska så svårt spel när allt kommer till kritan. Men det kräver liksom inte så mycket av mig i beslutsfattande eller tankeverksamhet på det sättet. Och det är ju liksom ingen berättelse i. Och så har vi Esoteric Ebb där det liksom är... otroligt utbroderat och genomtänkt och ja, det kräver en sinnesstämning.
Mm.
Det gör det. Men det är också den sortens spel som när det sitter rätt då träffar det verkligen precis på rätt ställe och jag skulle absolut kunna tänka mig att det är ett sånt spel som hamnar på åtminstone min och säkert många andras topp 5 i alla fall i år. Svårt att säga nu när det bara är mars naturligtvis, men det har ett väldigt bra läge, kan man lugnt säga.
Ja, nej, men det ska vara intressant att höra vad du har tyckt om det, Adam, för att många liksom, alltså typ de största kritikerna till spelet liksom tycker att det är för likt Disco Elysium, att det är så att det känns som en typ, jag såg Edge-recensionen var ju ganska liksom så här typ att, det finns typ det är liksom bara en kopia av massa andra olika saker, liksom du har liksom spelsystem från D&D med liksom termer från D&D och det spelas som Disco Elysium och det är liksom väldigt likt. Och sen har jag sett vissa som har kritiserat liksom att men det är liksom, det vet inte riktigt vad det är, ska de politiska frågeställningarna och typ sådär. Men jag undrar om inte det beror på att eftersom spelutvecklaren är svensk så tyckte jag att jag kände igen mycket av den här politiska liksom ställningstagaren, men den här liksom politiska slitningarna som fanns där tyckte jag kändes liksom återspegla lite så här svensk politik.
Mm.
Och jag tror att om man liksom då inte kommer från Sverige och liksom typ ser det från kanske en amerikansk liksom synsätt, då kanske det inte liksom riktigt limmar på de ställena, medan man känner det här, man bara, men liksom, det här kan jag ju köpa liksom. Så att det har varit väldigt spännande att se vad du har tyckt också om det. Som har spelat Disco Elysium mycket mer än vad jag har inte spelat alls, Amanda har ju spelat lite i alla fall.
Ja, jag har spelat ett gäng timmar.
Så att, men jag tyckte jag har spelat väldigt mycket, jag tyckte det var jättebra. Och också att det inte kändes så himla, det kändes mer optimistiskt också kring de olika ställningstagarna. Så att man var liksom inte, det är inte bara mörker, utan det var ju liksom så här att det fanns liksom ett hopp även om man kom från olika synvinklar.
Ja, alltså jag vill ju återigen trycka på hur otroligt roligt det är.
Mm.
Alltså, det är så kul skrivet och det hade liksom varit kul att sätta sig ner och diskutera med utvecklaren liksom kring det här. För att jag har fnissat så himla många gånger. Och jag tycker också, alltså, precis som att du känner igen lite av den här svenskheten kanske i de politiska slitningarna, så tycker jag också att jag känner igen just, som vi säger, svenskheten. Vad är svenskhet egentligen? Men jag tycker mig känna det lite granna i tonen. På ett sätt.
Mm.
Det kan också vara att jag vet att det är en svensk spelutvecklare. Och att jag liksom har tolkat det på på det sättet. Mm. Ja, men det är lite det jag känner.
Men sen har jag smugit in, det finns ju massa svenska namn i spelet också. Du har ju liksom Snurre och liksom... Fan, var något annat... Fan, var det någon jävla karaktär som är typ Stenbunk eller något sådär? Alltså det är liksom jätteroliga sådana grejer som man bara liksom... Det måste ju kännas jättekonstigt för någon som inte kommer från Sverige. Men det, är liksom, det finns liksom svenska namn ganska mycket i spelet.
Om jag skulle göra ett spel någon gång så skulle jag exklusivt döpa karaktärerna ur random saker från IKEA-katalogen.
Det är också, jag tycker också det är jätteroligt att höra liksom folk från andra länder liksom uttala svenska namn. Och bara så IKEA så konstiga namn på allting. Och man bara, ja, men det är faktiskt det är faktiska namn. Liksom.
It's Knobenhaben.
Ja, men det är, Asterix är ett väldigt bra spel. Är det faktiskt.
Det är det.
Men det var väl allt vi hade för idag, va?
Ja, om vi inte ska hypa upp att Cyberpunk blev bekräftat att jag ska få en PS5 Pro-uppdatering.
Ja, så vi ska spela ut det igen.
Ja, varför sluta och återvända till Night City?
På grund av att det ser lite bättre ut.
Det kanske ser lagom mycket bättre ut.
Jag har verkligen
jag har spelat visat att jag Cyberpunk på... 3 gånger.
Hur många gånger har du spelat Cyberpunk, Adam? Du kanske har startat det flera gånger när du har klarat ut det.
Jag tror jag har fått ett slut ungefär 3 gånger också. Men jag har startat och gjort olika builds och karaktärer många fler gånger än så.
Mm.
Jag håller på att ta platinum i Devil May Cry 5 för 3:e gången nu.
Hur tar du platinum flera gånger?
Nej, jag har inte 3 platinum, men jag har 2 versioner av spel på Xbox och har tagit alla achievements i de 2 versionerna. Och nu har jag det på PlayStation. Så S-ranka alla uppdrag på alla svårighetsgrader igen. Jag har jättekul.
Oj, det lät inte riktigt helhjärtat. Jag har jätteroligt.
Nej, men det är en jävla process, men alltså, fan, jag älskar det här spelet. Det är en 0,2% completion rate på den. Så 0,2% har den platinumen. Så och det är alltså när de hade sån här typ wrapped för Xbox senast så var det liksom, det såg man att den mest sällsynta completion, alltså maxningen jag har på Xbox är Devil May Cry 5. Det är fan inte, ja, det kräver en del.
Du har inte tagit alla tjejer till Devil May Cry 4, eller?
Nej, för det är inte lika bra.
Men det är svårare?
Jag vet inte om det är svårare, för jag har aldrig försökt ta alla troféer. Alltså, de har gjort... I Devil May Cry 5, det du behöver för att få S-rank är att du behöver bra style points. Vilket alltså betyder... Bara du spelar bra så får du... din S-rank. Det är ett par uppdrag som är busted i det scoring-systemet, men det går att kringgå. I 4:an så är det också grejer typ som tid och att du ska samla på dig ett visst antal red orbs och skit, så att det är en jävla collectathon. Ifall du misslyckas så måste du liksom gå och slå sönder alla de här stolarna för att få de här, så många red orbs som är. Det är bara en process som jag inte är villig att göra för ett spel som inte är lika bra. 5:an är bra nog. Mm.
Jag kommer bara ihåg att när jag var som mest galen i achievements, då var liksom Devil May Cry 4 var ett av de spelen som var liksom så här, det där är svårt.
Ja, jag kommer ihåg, jag var stolt som fan över att bara ha klarat alla svårighetsgrader på det. Liksom let alone S-rankat alla svårighetsgrader. Nu är jag givetvis betydligt bättre på Devil May Cry än vad jag var då, liksom 2008. Men... De kräver mycket av dig ifall du vill få alla achievements till dem. Just nu är jag på helsvårighetsgraden där du dör av ett slag.
Men är det inte så att fienden också dör av ett slag? Är det inte så?
Nej, det är heaven and hell. Då dör de också. Det är ju hur lätt som helst. Det är järnmosande lätt. Du bara skjuter allting och så dör allting med en gång. Hellen heller är, du dör på ett slag och de andra är på hard svårighetsgraden. Inte den absolut svåraste, men näst svåraste. Så,
vad är den svåraste då?
Det är Dante Must Die.
Då dör du på ett slag och...
Nej. Dante Must Die, då... Alltså, då, du dör inte på ett slag, men fienderna gör 800% damage på dig. Och du gör 50% damage. Så att det, alltså, de tål en jävla massa. Och om du blir träffad, så du dör inte, men det är liksom alltså en tredjedel och din health bar kan försvinna hur snabbt som helst. Och de har också Devil Trigger, fienden. Mm. Alltså, du har spelat Devil May Cry, du vet vad Devil Trigger är. Det är liksom Super Saiyan mode. Ja, Puma Devil Trigger. det är din Super Saiyan mode, men alla fiender har Devil Trigger på Dante Must Die också, vilket betyder att de också blir mycket farligare och mycket svårare att interrupta, vilket gör att liksom, när du är mitt uppe i en kombo så kan du, ja, du kan få stryk.
Drog du precis en Dragon Ball-referens?
Ja. Ja, men det har blivit
till
liksom...
Till och med jag hörde det.
Jag har ingen aning om vad Super Saiyan är, annat än att jag antar att det är när Goku liksom får gult hår och bara...
Jajamensan. Ja, just det, precis. Bra det.
Jag har ju sett memes och grejer och jag vet att folk använder det Super Saiyan mode som ett liksom som ett adjektiv för alla möjliga grejer liksom, typ som John Cena went Super Saiyan i den där wrestling matchen. Men ja.
Ja, jag blev bara så chockad för jag tänkte att jag bara, vet du ens vad det är för någonting? Men jag
vet att det är något så här typ overdrive CP-mode. Liksom.
Precis vad det kallas.
Mm.
Ja, men precis. Det är tack vare Akira Toriyama som alla liksom shonen manga författare är liksom helt liksom beroende av så här power levels och liksom
att du ska fan
liksom. Ja, men alltså det är också tråkigt.
Snacka och sen inte skiter om döda, passa dig.
Nej, det är inte han levde också. Men, jag... Jo, det är hans, det är precis det är hans fel. Han var så inflytelserik så att alla liksom är med power level. Så att typ alla shonen från typ tidigt 2000-tal liksom har så här typ att nu har du liksom power level 800 och du vet så här. Och man börjar liksom och sen blir det liksom power creep så att du bara, men nu är du så pass stark så ska man toppa det. Alltså det blir så jävla löjligt. Men jag föredrar det än hur liksom Eiichiro Oda liksom har påverkat liksom manga, alltså det är han som gjort One Piece då, där liksom är typ striden, alltså det är liksom, det är löjligt mycket som händer i striderna och det är liksom så här, det är bara fight på fight på fight på fight och man bara såhär, det är inte det som är kul, men så kan det vara.
Alltså folk, jag gillar ju, alltså jag är ju Godzilla-fan och där är det folk på Reddit som sitter i timmar och diskuterar liksom vilken version av vilket monster som hade liksom klott vilket monster och bara, åh nej, 1964 Rodan hade uppenbarligen inte klarat 1994 Ghidorah. Och jag bara, alltså fan vilka jävla nördar ni är. Alltså jag älskar också den här skiten, men vad fan. Power scaling.
Ja, jag känner lite så här, hade du bara skrivit att den kan döda den så är det så.
Ja, alltså,
och du, Adam bara, jag såg bara, det bara räcker Adam sen när vi pannan, han bara, nej, nu jävlar, kom, nu sitter han och letar upp någon så här 12 timmars Godzilla lore-video så att han också kan ge sig in i den här diskussionen.
Adam kommer ju jätteofta med sån här typ, vem har du vunnit i en fight mellan ditten och datten till mig, men det är mest för att han vet att jag bara, alltså vad fan.
Jag frågade nyligen, vem skulle vinna? BJ Blazkowicz eller Master Chief? Och Master Chief var nazist.
Ja, precis. Ja, eller typ så här, Doomslayer eller Kratos. Och man bara...
Oh, jag vet
Chief,
fan inte.
What are you doing with that ship? Sir, spreading the white race, sir.
Ja. Ja, nej men jag...
Men Kratos hade ju lätt slagit Doomslayer.
Jag lutar mot det också.
Det beror på alltså... vem som är argast i stunden.
Och det är nej, men Kratos typ... gjort för att döda gudar liksom.
Men det är Kratos är ingen demon och Doomslay är ingen gud.
Nej, men Doomslayer har typ guda powers liksom.
Det är ja.
Mm. Ja, men alltså Doomslayer dödar Icon of Sin. Typ, ja, vem har vunnit? Ellie eller Nathan Drake?
Nathan, Ellie hade ju skurit halsen hos Nathan och bara kallat honom för fucker.
Men samtidigt, Nathan Drake är... Han är inte bunden av liksom de typ mer realistiska naturlagarna.
Men du tycker att Ellie är det då, eller?
Jo, för att hon blir ändå ordentligt skadad. Liksom. Alltså hon blir fucked up. Nathan Drake har aldrig blivit fucked up. Han är ett jävla
tårdrak. Han slår i huvudet och blir medvetslös en gång.
Ja, precis, han blir medvetslös och vaknar upp sen. Liksom, och bara, åh, jag är...
Ja, men det är för att... Ja, men det är för att Nathan Drake vet inte hur du blir fucked up. Det vet Ellie. Så Ellie kan bli fucked up. Ellie kan fucka up.
Ja, hon är en real fucker-upper. Det är hon. Och Nathan Drake är inte en fucker-upper. Men samtidigt, liksom, han har ju sin typ sjuka tur, liksom. Alltså, Ellie hade inte överlevt all den skiten han har överlevt.
Jag vet inte om Nathan Drake hade överlevt all skit som Ellie har överlevt.
Nej, det fanns sant. Hur hade Nathan Drake alltså, överlevt bara... apokalypsen i The Last of Us?
Alltså, hur hade Nathan Drake överlevt en klicker?
Nej, okej, Nathan Drake hade... Men samtidigt, man tänker typ, ja men Ellie, typ, är det där klocktornet i Uncharted 4 som rasar? Hon har ju blivit mos. Men Nathan Drake bara, ah, men jag hänger den här lianen och så liksom... Eller lianen, repet.
Hade Nathan Drake blivit biten av en klicker hade han dött?
Ja, det hade han.
Hon är immun.
Mm. Det hade han.
Precis.
Alltså svaret, det är typ sån här, liksom, vem hade vunnit Godzilla eller Batman med unlimited prepare time? Liksom. Alltså svaret är alltid vad Batman. Manusförfattaren bestämmer. Ja, jo, ja, men ifall Batman kan besegra, om Batman har en chans i helvetet mot en karaktär som Superman, så har han en chans mot vad som helst i princip. Du hade kunnat säga, vem har vunnit, Batman med prepare time eller Satan? Batman. Han hade varit liksom bara boss i helvetet. Och bara piskat typ Hitler och
tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Spelsnack. Vi hörs igen nästa vecka helt enkelt. Så vem hade du trott hade vunnit? Batman eller Satan? Skriv in till oss på
eller
Hitler. Vi finns på sociala medier under Spelsnack. Vi finns på lörden.se. Ni kan också kommentera i Spotify. Så hörs vi igen nästa vecka helt enkelt. Hej då!
Det är
hej då med er.